En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Jaha, mina vänner, Champions Leagues kvartsfinaler är färdigspelade. Vi har fyra lag kvar. Vi tre här i studion. Patrik Syk heter jag, Makoto Asahara i vanlig ordning. Och så Kevin Bader, välkommen tillbaka. Friend of the show, som vi brukar säga.
Det får man verkligen säga.
Ja, och det finns ju lite Bayern München att prata om idag till exempel. Och lite Real Madrid att prata om och lite annat också. Lite rykten ska vi faktiskt prata dessutom. Det här är ändå Sillypodden. Men vi stannar till vid CL innan vi går på det riktigt göttiga, fast det var rätt gött ju för sig i München igår, för det är där man vill börja ju, kanske hela säsongens match, åtminstone i Champions League-spelet. Vilken rivstart, vilket drama, kontroverser, vackra mål, superstjärnor. Det här är liksom precis det som Champions League är till för i den här matchen. Kvartsfinalerna har ju en tendens att leverera de allra bästa matcherna, och det här var precis det som vi betalade entrépengen för.
Ja, så var det verkligen. Det var ju en match utan dess lika. Jag vet att vissa tyska journalister till och med ville höja den här matchen till en av decenniets bästa dubbelmöten i Champions League. Och det har ju spelats väldigt bra Champions League-matcher, speciellt slutspelsmatcher, men ser man tillbaka på de här två matcherna, hur mycket målchanser som det bjöds på. Alltså, ja. Underhållningsvärde och fart och galenskap. Alltså, det är svårt att toppa det här dubbelmötet, tycker jag.
Jag skänker en tanke till de Premier League-tittare som kände sig liksom helt bara tagna av allting. För att liksom, det var inte mycket till försvarsspel i de här matcherna.
Det fanns, nej, det var det inte.
Nej, men alltså, om Real Madrid och Bayern München möts, då är det underhållningsgaranti. Du kommer att få den här matchen. Och att börja lyfta det här som decenniets match känns lite historielöst med tanke på vilka bataljer som ändå har spelat mellan de här två lagen tidigare också. Här, jag trodde ju inte kanske att Real Madrid skulle ha så mycket att sätta emot. Det kändes som att hela det här remontada-snacket bara var liksom ett spel för gallerierna nästan inför den här returen. För att förlora hemma på Bernabéu och sen åka till Allianz, även om de haft ett bra facit där, kändes svårt med dagens Real Madrid-uppsättning utan en renodlad defensiv mittfältare tillgänglig. Arbeloa skickade in allt han har offensivt från start. Det är en löjligt offensivt viktad elva. Och får den där drömstarten en Neuer, jag vet inte vad han gör, men ja, bjuder på det till Arda Güler. Güler får självförtroende, sätter tvåan och bara farten. Bayern hänger ju på liksom, eftersom att det är ju ganska lätt att passa sig igenom det där Madrid mittfältet och försvaret. Och på den vägen bär det. Hela snacket i Spanien har ju bara handlat om det, om man då ska använda den spanska medieterminologin, totala justitiemord och rån som inträffade när Slavko Vincic väljer att ge Eduardo Camavinga ett andra gult kort. Oj, så här, oj, oj. Det är billigt. Det är svårt att säga att det här är ett rån eller direkt felaktigt, för det är bara dumt av Camavinga att ta den där bollen och springa iväg. Och det är tacklingen som sådan innan han springer iväg med bollen är ju också någon som en riktigt petig domare hade kunnat ge ett gult för. Sen verkar det som att Vincic inte hade koll på att Camavinga hade, och det är ett liksom gult sen innan, och det är ju illa i sig. Men problemet ligger ju i att, ja, varför
bjuder upp helt enkelt.
Varför Real Madrid hamnat här och förlorat? Ja, de har mycket väl kunnat förlora även om saker hade funkat bra i föreningen. Men att de kliver ut här utan en renodlad defensiv mittfältare för att Tchouameni är avstängd, att de kliver ut med det liksom svajiga försvar de har, att de kliver ut på det här viset utan en skada till Thibaut Courtois, och med tanke på de rapporter som funnits om medicinska avdelningen och hur den fungerar där. Om man måste leta efter en syndabock i detta, jag tycker inte man egentligen behöver det, men om man måste göra det, så är det Florentino Perez. Det är svårt att säga något annat. Det är han som har satt dem i den här sitsen. Det är han som har byggt det här truppbygget. Och det var han som var nere i omklädningsrummet och skällde ut dem efter noter och sa att en säsong utan titlar, det är inte okej. Okay. Två säsonger utan titlar. Nu skärper ner.
Liksom. Då ryker ni allihop.
Ja. Nu skärper ner. Nu sitt åtminstone till att avsluta ligan i någon form av värdighet. Det ska tydligen vara budskapet, annars hade jag omklädningsrummet till dem efter.
Vi undrar hur landar du hos en sån som Vinicius till exempel.
Ja, men de har ju också bara caterat till Vinicius hela säsongen för att han har ett kontrakt som går ut 2027, och då var det därför Xabi Alonso fick sparken.
Precis.
Så att, ja, det är väntat ändå.
det är en säsong utan titlar, men det är ju
sannolikt
också,
ska vi säga.
Sannolikt, de ligger väl 9 poäng efter Barcelona och sånt där i ligan nu. Men det här var ju dubbelmöte där Bayern München var alltså egentligen klart bättre sett över alla minuterna. De var bättre i båda matcherna. Det Real Madrid har är ju den här otroliga förmågan att få sina superstjärnor att leverera i den här typen av miljö. Det är ju bara så att det finns inget annat lag som har den kulturen i väggarna att en Mbappé eller en Vinicius bara gör poäng i den här typen av matcher och håller det levande. Men Bayern München var ju superdominanta bollen, de skapade flest målchanser. Det är ju Manuel Neuer som gör det här intressant med sin första spark och kanske ska han ha den där frisparken också. Målvakterna bjöd ju fram och tillbaks får man säga.
Han var ju också den som såg till att de vann första mötet. Verkligen. Att de slarvade bort lägen och sen så räddar han allt.
Det finns ju snack i Tyskland, lite roligt snack, självklart inte allvarligt, men Manuel Neuer stod för den här utomjordiska insatsen ju i Madrid. Och då gick ju snacket upp igen i Tyskland. Han måste till VM. Det är tjänstefel av Nagelsmann att han inte lyfter luren. Alltså, snacket går ju... Nagelsmann lyfter luren för att ta tillbaka Toni Kroos. Varför gör du inte med Neuer? Alla vet historien där bakom. Mm. Och nu ville Neuer då på något vis begrava hela snacket. Så att han tänkte, okej, jag måste vara lite mänsklig här nu då. Nu gör jag lite 2 starka misstag. Men skämt åsido, lite som ni också inne på det här med Manuel Neuer och hur Bayern München egentligen hade det i sina egna händer. Och jag tyckte det var så himla talande att Bayern München-fansen inför matchen hade det här tifort var det stå allt i våra egna händer. Och det var ju verkligen att de hade allt i sina egna händer, men på något vis kändes det som desto längre matchen gick rann det bara som sand ur fingrarna på dem. För att, precis som ni är inne på, alltså Real, de släpper kanske in 8 mål, men då gör de 9 mål. Men att Bayern då ständigt, och det är väl det som jag tycker utmärker också det här kompanilaget, den här moraliska styrkan att komma tillbaka gång på gång på gång, alltså släppa in mål efter 35 sekunder mot Real Madrid. Alltså det är inte många som bara kliver upp på hästen och tänker nu jävlar, men nej, det är imponerande tycker jag på många sätt och vis.
Ja, alltså de hade ju kunnat göra fler Bayern. Ja. Alltså, om vi säger så, sen nu tog de in Mendy för att täcka få Lise för att Carreras blev helt blottad i den första matchen. Jag förstår beslutet att inte spela med defensiva mittfältare från Arbeloa också för att ingen normalt kunde hantera det ändå. Så det funkade ju bra att bara köra på det sättet. Bara skita i defensiven, hoppas på att men marginalerna är med och sen köra framåt och göra så många mål som möjligt. Det är egentligen en ganska liksom heroisk retur som Real Madrid gör utifrån förutsättningarna de egentligen har den här säsongen. Men det är inte dugg förvånande, inte dugg orättvist att de åker ur i det här stadiet mot Bayern München. Det är helt rättvist då. Alltså de är bra de där yttrarna i Bayern. Alltså Olise och Diaz är...
Alltså tänk jag att det är Diaz, Olise och Kane. Det är de 3 största värvningar Bayern har gjort de senaste 3 åren och en av de 3 största genom klubbens historia. Att det är också de som kliver fram. Alltså det är, där har man för en gång skulle verkligen träffat rätt på alla plan. Och jag måste, apropå Olise, jag måste bara nämna det kort. Alltså jag älskar också när det är 15 sekunder kvar matchen typ. Vilken spelare som helst skulle ta bollen och springa ut till hörnflaggan och bara slösa tid. Och Lise ser bara målet och tänker, beep, jag gör det. Och går för mål. Jag tycker han har ju verkligen någonting extra.
Nej, det var också, det har ju varit snack om Real Madrid och att de skulle vara intresserade av att värva honom. Jag tror att han begravde det när han fick den här frågan efter matchen om, ja, hur känns det att ni slog ut liksom kungarna av Champions League? Och han tittade, jättefrågan, och bara, kungarna av Champions League? Vad pratar de? Real Madrid. De har ju väl läst titlar. Jaha. Det var totalt obrydd. Totalt obrydd.
Men jag älskade också kompani efteråt. Han jämför det här med när de vann över Blackburn med Burnley. Jag älskar det. Och han var ju helt ärlig liksom, med att ja, men det här är bland de största matcherna jag har varit med om i min tränarkarriär. Det här är uppe där med andra seger mot Blackburn med Burnley, vilket ju säkrar uppflyttningen till Premier League, och man gör det på bortaplan mot ärkerivalen. Alltså det är ju enormt stort, men Han framstår ju som en väldigt sympatisk, väldigt, väldigt genomtänkt och klok tränare kompani, som man ju såklart hade frågetecken för efter den där säsongen med Burnley. Men han går ju från klarhet till klarhet, inte bara taktiskt men även som ledare ju. Tycker jag.
Taktiskt går han ju egentligen inte rätt i den här matchen. Det ska vi ju komma ihåg. Men jag håller helt med om det där att det var ju inte otroligt lyckokast för Bayerns del att det var 18 personer som nej och att de tog honom. Det var ju det.
Han hade ju en ganska tuff start dessutom i Bayern München.
Så är det.
Det var inte så att det började flygande på något sätt, men nu har han ju byggt sig den här pondusen som han behöver, som gör att hans idéer kommer liksom accepteras av gruppen. Hans sätt att leda, det är hans lag på ett helt annat sätt. Jag tror att det här kommer vara en relation som håller länge.
Ja, det tror jag också.
Framöver.
Han är så extremt nykter i allt han gör. Även som du är inne på, första säsongen, han fick kritik för vissa grejer. Han lyssnar, justerar, gör bättre. Och någonting som du också är inne på där, alltså förut, som vi har pratat om i flera år, alltså Bayern München, FC Hollywood, det hände alltid någonting. Men han har ju på något vänster lyckats med att bara räkna något rykte kom upp, något snackis.
Han är ju väldigt o-Hollywood på det sättet.
Exakt, han lyckas bara ta bort det. Nej, det där hände inte. Fokus på matchen, fokus på planen, och gör det på ett sånt snyggt sätt. Alltså, en sån kommentar måste jag bara ta upp. Det är, han får frågan i helgen där Oliver Kahn hade gått ut innan och sagt att Musiala borde skippa VM för hans hälsa kanske. Mm. Alltså, han är inte fit for fight.
En väldigt Oliver Kahnsk grej att säga.
Ja, och då får då Kompany frågan, vad tycker du kring Oliver Kahn? Och där är det ju en känslig fråga. Alltså, så här, det är en klubblegend, hur ska man ta det? Han tar det bara med ett skrappa. Jag såg Oliver Kahn träna, jag kan lova er, han hade gått med en bruten hand och arm till VM. Om man kunde. Alltså, så här, han gör det så enkelt.
Det är ju en av de mest vältaliga tränarna vi har i toppfotbollen just nu. Ja. Så det finns ju alltid en eftertänksamhet och formuleringsförmåga, tycker jag, och sånt, som är respektabel.
Ja. Man vill lyssna på honom.
Hur är hans tyska förresten?
Väldigt bra. Han pratar nästan alltid tyska i presskonferensen i tyskan. Och sen när det blir
han är ju franskspråkig belgare från början.
Exakt.
Hade man varit flamländsk så hade det kanske varit närmare till hans. Men han pratar ju helt felfri engelska också.
Precis. Men sen spelar han ju HSV flera år där innan Manchester City. Och han pratar, sen dag ett pratar han alltid tyska.
Det är viktigt att prata tyska som tränare för Bayern München.
Verkligen. Och det märker man också så tydligt. Och sen har man respekten. Alltså, till exempel, vi hade ju det där Vinny-incidenten i Benfica. Ja,
det talet är ju värt att titta på.
Det är otroligt. Men där säger han alltid när det är sånt där, bara okej, okay, I take this in English. Och där märker man ju alltså, bara så att han får fram verkligen varenda ord som man vill få fram. Men annars, tyskan, fläckfri verkligen.
Vi konstaterar bara att Bayern München är vidare. De ska möta PSG. De är också bra, hörni. Alltså det här, om man tittar på de här två halvorna så vet man vilken match man ser mest fram emot. Vi ska ju såklart prata Arsenal, vi ska prata Atletico Madrid också. Fick en fråga ifrån, som jag bara, vi behöver inte ens besvara den nu, vi kan bara lyfta upp den. Ifrån expertpanelen på Pitchers var det väl, som skrev: århundradets möjligtvis tråkigaste match på ingång, Atletico-Arsenal. Hur tråkig kommer den bli mellan 1-10? Eller hur haram kommer den vara på en skala 1-10? Vi sparar den. Och så kan vi ha med oss det i bakhuvudet. Ja. Den matchen finns också. Ja, men vi nu ska titta lite grann på PSG och Bayern München. Mm. PSG som ju rullar ut Liverpool. Det var visserligen Liverpool som stod upp bättre i andra matchen. De var ju fullständigt utskåpade på bortaplan. Det var ju snarare så att målskyttet bara inte fanns där, som hade kunnat göra den här matchen spännande. Men det var ju inget snack om att PSG var väldigt, väldigt välförtjänta att gå vidare från det här dubbelmötet. 4-0 speglade väl egentligen matchbilden sett över 180 minuter.
Alltså, Liverpool gör en väldigt bra andra halvlek, tycker, när de får lite press och fart. Men känslan man hela tiden har är att PSG puttrar runt på någon sorts sparlåga.
Ja.
Och väl när
de har koll på grejerna.
Ja,
liksom.
Och när ytan kommer, pang, Dembélé 1-0. Yta som Liverpool blir ännu mer desperata, pang, 2-0. Det var liksom inga snack om saken. Sen blir det ju på något sätt stora snack från den här tillställningen är ju såklart Arne Slotts matchplan som han måste kasta i papperskorgen mer eller mindre direkt när Hugo Ekitike åker på den här fruktansvärt tråkiga skadan. Nej, usch.
Hälsenor
är av, har de bekräftat.
Ja, det kommer ju officiellt idag här nu också.
Att... Alltså man såg det ju när det hände, det där är...
Med tanke på att vi har sett Gurra Lundgren nyligen också. Ja. Eller bra.
Man har sett det förut. Jag tänker på Kajsa Bergqvist. När hon ska ta sats mot höjdhopps...
just det.
Ribban och det bara... Ja, men det bara släpper liksom i hälen och så skriket som kommer. Nej, det är ju fruktansvärt hårt såklart. Och Ekitike som väl inte haft någon, var ju någon superform just nu, har väl ändå varit en av Liverpools bättre spelare den här säsongen.
Ja, ja, ja.
Och var ju såklart aktuell för VM med Frankrike, har ju spelat under kvalet, kommer missa det tåget den här gången. Och ja, det kommer ju dröja lång tid innan han är tillbaks. Det kommer ju vara liksom efter jul antagligen som han spelar fotboll.
Än mer akut för Liverpool så att Alexander Isak hittar sig själv igen på något sätt. Mm.
Ja, det har han ju verkligen inte gjort. Han fick 45 minuter där. Att han blev utbytt i halvtid hade nog inte så mycket med prestationen att göra. Även om prestationen var värdig att bli utbytt i halvtid.
Ja, men den blir också så här, den tycker jag är så svåranalyserad på något sätt. Att absolut, man såg ju ingen form av liksom tillstymmelse till förbättring och akklimatisering emot den Isak vi såg innan skadan. Nej. Men också han har varit borta så pass länge, det är väldigt svårt att göra någon rättvis analys av vad han gör på 46 minuter när han kanske egentligen inte hade dem i benen.
Mm.
Han är ju inte involverad överhuvudtaget. Men det är också, hur ska du komma in i ett dysfunktionellt lag och leverera? Det är också, om du kommer in i ett självspelande piano, då är det nog ganska mycket lättare att komma tillbaka. Han är inte riktigt redo att kanske bära det här än, och sen är det bara hoppas för Liverpool, så framförallt också för svenska landslaget, att han hittar tillbaka den här matchformen och blir sig själv på något sätt på planen igen.
Nu lär han ju få spelminuten i alla fall.
Det lär han ju få. Det hade han nog fått ändå, tror jag.
Ja.
Sen är det intressant att det ändå rapporteras från trovärdiga håll om att Liverpool inte överhuvudtaget, och det har du varit inne på förut, så att Arne Slott sitter säkert.
Det är otroligt. Ja. Det är nästan som att man, alltså att de bara vi vill gå vår väg.
Ja. Nej, men såna är de.
Rakt i fördärvet.
Ja. De vill har sin plan och sitt sätt att göra saker, och de struntar i vad alla andra säger. På gott och ont. Mm. Många gånger har det funkat bra. Andra gånger har det funkat dåligt. Det är verkligen inte så att det har varit en ren framgångssaga. Man har gått in i säsonger med väldigt, väldigt små matchtrupper ibland, för man har vägrat värva vissa spelare eller man har liksom sett att det här är den enda spelaren. Det var ju pratat om det förra säsongen när man inte värvade Subimendi till exempel, eller när Subimendi till slut sa nej, man värvade ingen annan ersättare. Det var ingen som kom in, och då vann man liksom ligan den säsongen. Så kan det ju också bli, att man känner att man har koll på grejerna, men ja, det är
så fascinerande i det här läget också, med tanke på vad Arne Slott utstrålar. Alltså man märker ju en form av frustration hos väldigt många Liverpool-fans, och samtidigt att just Xabi Alonso står där på sidlinjen och bara hej.
Alltså det måste väl bli en ändring till sommaren. Du tror han sitter kvar till hösten ändå, trots alltså.
Ja, om det är så att de missar Champions League-spel, alltså missar i ligan då, alltså missar femteplatsen, då tror jag det kan bli en diskussion. Men jag tror att de planerar med att köra med Arne Slott framöver, och tänker att det kan lika gärna vända med honom, eller vi har större chans att vända det här med honom, att behålla kontinuitet nu när vi gör så mycket förändringar i truppen. Och det kommer göra stora förändringar i truppen i sommar igen. Sala försvinner, Robertson försvinner, eventuellt fler. Och det ska värvas in, Ekitike måste ersättas för att han
och jag köper den argumentationen, om det inte fanns en Xabi Alonso som sitter ledig.
Där tror jag helt enkelt är så att man har gjort en utvärdering runt Xabi Alonso och kommit fram till att nej, det är inte den fotbollen som vi tror på, det är inte den, han står inte för den fotbollen taktiskt, och vi vill inte släppa den kontrollen som jag tror att Xabi Alonso i sådana fall skulle kräva. Att jag vill bygga om det här laget efter mina egna idéer. Jag vill ha kontroll över värvningar och så vidare. Det tror jag inte heller de är intresserade av. Så att där tror jag vi är. Önskar jag verkligen att det inte var så. För jag vill inget hellre än att Xabi Alonso skulle komma in och få mig att tycka om det här laget igen. För att just nu finns det väldigt lite att tycka om med både spelare och tränare och allting som händer där.
Jag tycker ju Liverpool bossarna borde ju verkligen ta en trip ner till Leverkusen på ett sätt. För att det enda jag har hört från Leverkusen håll och tysk media är ju verkligen hur Simon Rolfö, sportchefen där, alltså kommunikationen där var Simon Rolfe bestämde, men Xabi Alonso fick pusha in, tycka till, men i slutändan var det Simon Rolfes och Fernando Caro som är CEO av Liverpool som bestämde till slut.
Och grejen är att de känner ju, Richard Hughes är ju väldigt nära då Xabi Alonsos agent som de jobbade ju väldigt tätt i. Det är ju även Iraolas agent som han ju värvade till Bournemouth, och de har en väldigt nära relation. Så jag tror att de har, de känner ju till att Xabi Alonso finns. Ja. Men av någon anledning så verkar de väldigt motvilliga till att göra någon förändring. Men
Vi lär få se. Bayern München är väl för mig den stora favoriten, om man ska ta ut en av de fyra lagen som är kvar.
Det känns som att vi har en moralisk final mellan Bayern München och PSG.
Jag har den känslan också.
Och de har ju mötts tre gånger inom loppet av knappt två år. Alltså nu senast i gruppspelet vann ju Bayern efter Luis Diaz röda kort som han drog på sig. De fick försvara hemsegen. Sen dessförinnan möttes de i somras i VM för klubblag när Musiala drog på sig den där hemska skadan.
Just det.
Efter Donnarumma. Och dessförinnan möttes de i gruppspel i Champions League när Bayern München också vann mot PSG. Så det står 2-1 just nu för Bayern. Men ja,
mer på spel här också.
Verkligen.
Det blir en väldigt intressant match.
Jag tycker den är väldigt 50-50. Jag tycker PSG är fantastiskt bra. Jag tycker de på ett sätt är ett mer homogent lag. Jag tycker det de saknar är kanske en målvakt av Manuel Neuers kaliber i PSG.
De hade en, men han hade dåliga underliggande siffror.
De hade en, men honom skeppar de till City.
Safonov. Han var ganska bra tyckte jag mot Liverpool.
Ja, men alltså Safonov är inte dålig.
Nej, men han är en Baumann.
Men han är inte...
Ja, men det är typ
han
Baumann.
Är liksom inte en topp 5-målvakt i Europa. Nej. På det sättet. Men däremot så tycker jag att PSG har ett helt liksom komplett lag i övrigt. Mer komplett än vad Bayern München har till exempel. Jag tycker Bayern München saknar kanske kontrollen på mittfältet som PSG har. Det Bayern München har är ju en helt fenomenal offensiv duktig försvarslinje, men på mitten så tycker jag kanske att det fattas lite jämfört med PSG som ju har en man vill inte byta ut en spelare på det mittfältet. Det är svårt att hitta ett sätt att förbättra det överhuvudtaget.
Jag fastnade i tanken, tror ni Safonov är första målvakt i Ryssland? Alltså nu vet man inte vad ryska landslaget gör nu för tiden, men man tänker ju att Akinfejev står där fortfarande. Han är ju aktiv fortfarande.
Han
är fortfarande aktiv i CSK. Det var bara det jag fastnade på i tanken. Undrar om han står landslag
fortfarande. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är väldigt 50-50 inför den här. Och hemmamatcherna kommer bli otroligt viktiga.
Första matchen i Paris. Utan Vincent Kompany. Han
just
är avstängd. Han var väldigt frustrerad på det. För han sa, jag höjde inte rösten. Jag kommenterade bara en situation. Det var den där situationen med Stanisic när han blev skadad. Rüdiger gjorde en klassisk Rüdiger, om man säger så. Och då fick han ett gult kort och blev avstängd helt enkelt.
Det är också så här, när man pratar om det andra gula för Kamavinga. Rüdiger balanserade på en ganska skör lina på den.
Nära sitt andra röda tyckte jag nästan.
Det blir också så här, på något sätt. Ja, Madrid-spelarna. Det var en väldigt rolig så här, mixad zon jag såg också när, alltså, det var inga långa intervjuer de gjorde med spansk media när de gick förbi. Jude Bellingham i farten säger det är ett skämt och så går han liksom. Ja. Det, klart.
Ja, tack så mycket.
De bara gav alla rubrikord.
Det är sånt man måste göra som real spelare. Man är ju alltid förfördelad vid förlust. Det är ju alltid någon annans fel.
Vet du vem som alltid tar på sig skulden? Alvaro Arbeloa. Ja. Men han slängde också in. Ja, det är ju en skandal. Men är det 100% mitt.
Det var jag.
Det är jag som tar skulden för det här.
Jag vill bara säga, lite roligt nu kring, det är ju fyra lag från fyra olika nationer. Ja. Det var länge sedan.
Det är faktiskt väldigt roligt.
Ja.
Vi hade kanske århundradets match, dubbelmöte då mellan Bayern München och Real Madrid. Det kan vi inte säga om Sporting Lissabon Arsenal. Även om vi nu
många minuter av den matchen kan
jag
säga.
Det gjorde jag. Jag såg båda.
Ja. Det var ju inte riktigt samma underhållningsvärde. Vi har dock en svensk med till semifinal. Vi pratade om det inför åttondelsfinalerna här, att vi har inte haft en svensk i Champions League-final på 20 år. Vilket är ju helt sanslöst. Nu är Viktor Gyökeres ett dubbelmöte möte ifrån. Man ska möta Atletico Madrid. Arsenal får väl ändå kliva in som favorit i det dubbelmötet. Även om deras form just nu lämnar en del i övrigt att önska.
Jag kan passa på att slänga in en liten, vad heter det, reklamsnutt här för Sportbladet Daily. Imorgon blir det väl, om ni lyssnar på det här när vi släpper Sillypodden, alltså fredag. Då kan vi djupdyka lite i Los Rojiblancos. Prata Atletico Madrid. Mm. Så där kan man få lite mer om det. Men de i alla fall, för att dra det kort, de kommer ju bara gå för CL nu. De kommer vaska ligan. De spelade juniorer mot Sevilla. De kommer inte att lägga en liksom tum på. Och Cholo Simeone har fått godkänt för att göra det här. Det, om vi då återkopplar till påståendet eller frågan som lyftes tidigare här. Huruvida underhållningsvärdet i den här tillställningen som stundar kommer vara av hög eller lägre kaliber, så ska det ju sägas att Atleti har ju läckt som ett såll. Det här är inte liksom
det gamla.
Nej, inte riktigt. Absolut att de inte kommer ha så mycket boll. Absolut att de kanske har lite svårt att föra matcher mot sämre lag. Men de är ju ganska sevärda i liksom farten, i omställningarna, i drivet, i de liksom spelar. De har Ademola Lukman på kanten, då har Julian Alvarez. Ja. Mm. Sör låter alltid ett vapen att kasta in, som är otroligt bra på att göra mål när han kommer in och förändra matchbilder. En Griezmann med hans spelintelligens. Det här är inte liksom det gamla Raul Garcia på topp Atleti. Mm. Det är inte det. Så att jag tror att de som vill se fullskalig så att säga harambol kommer bli lite besvikna. Mm. Atleti läcker lite för mycket för att vi ska få det. Men också,
men de läcker mindre än Barcelona. Exakt. Och det är ju det centrala här.
Exakt. Absolut, de läcker betydligt mycket mindre än Barcelona. Men Barcelona är liksom this is who we are, mate, och förkör dem. Mm. Alltså de gör 2-0 i den här matchen och har lyckats med den här vändningen på bara några minuter. Och sen bara, men varför står ni så högt efter det här? Ja, det var frustrerande att se. Men jag tror att Atleti har alla möjligheter att slå Arsenal över två matcher.
Jag skulle nästan vilja, alltså jag förstår fullständigt vad du menar med att Arsenal ska vara favoriten med tanke på vad Arsenal har varit. Ja. Men jag tycker ändå, alltså den bara situationen, precis som du är inne på, Atletico Madrid har inget annat att tänka på. Det har Arsenal, bara med ett par dagar till och med. Och Atletico Madrid också med, jag vet inte, med den hungern på ett annat sätt. Och jag tror att det gynnar verkligen Atletico Madrid att möta Arsenal istället för att Arsenal möter Barcelona till exempel. Alltså för Arsenals del tror jag att de är nog bittra över att man inte möter Barça egentligen.
Jag tror
att Arsenal hade gjort en bättre match mot Barcelona än Atletico Madrid.
Alltså den teorin, den liksom taken köper jag. Sen tror jag att det är inte den bilden som liksom Arsenal fansen har.
Nej,
själv.
De hurrar inte, jag
tror
så.
Att det snarare är liksom italienarna som jublar när de minns att de ska möta Boston i playoff. Det är liksom där snarare hos Arsenal. Liksom, vi slapp Barcelona, vad kul. Atletico, men det är ju mumsbit på vägen. Liksom. Sen om vi går tillbaka till Arsenals match här. Alltså de gör ju det de ska.
Nej, vi har gjort allt vi har kunnat för att undvika att prata om den här matchen.
Nej, men så här, det här är alltså då officiellt den match i Champions League i år med lägst sammanlagt XG. Ja. Mm. Och det är jättebra för Arsenal eftersom de hade en ledning in i den. Ja. Men ja. Julman som sa, det här var inte riktigt den tråkiga fotboll vi vill spela. Vi blev liksom indragna i det. Ja, de vinner ju så länge de går vidare. Men,
det är upppackat. Det är ganska trögt. Det är långsamt. Man vänder hem.
Alltså jag tyckte Gyökeres var lite mer involverad här än vad han var i Lissabon för en vecka sedan.
Har dock fått ganska låga betyg efter.
Ja, men han var mer aktiv. Involverad. Men det är liksom, det ligger inte på honom. Och vi får se om vi kommer till den dagen i våra poddar vi spelar in tillsammans. Men om Arsenal slutar titellöst nu. Jag säger det. Arteta måste bort då. Jag är helt hundra på den. Men det tar vi då. De är inte titellösa än. Vi tar det då. Vi kommer få prata.
De leder fortfarande Premier League.
De kan fortfarande vinna Champions League. Hittills är det rätt. Hittills är det inget som går att ifrågasätta om vad de gör. Men den dagen det blir om... Det blir det som en hel fotbollsvärld förutom alla Arsenal-fans verkar på något sätt hoppas på bara för. Nej, men du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar. Men det finns en... Jag hoppas för engelsk fotbolls skull att Arsenal faktiskt vinner
Champions League.
Vinner ligatiteln. Därför att...
City är alternativet.
Ja, men precis. Alltså, ytterligare en liga till City är för, det är för tråkigt. Alltså, det är för dåligt. Och det är inte bra för ligan och så vidare. Jag vet inte, jag hoppas att Arsenal löser det. Det är ju såklart att som neutral vill man ju ha liksom känslor, man vill ha dramat, och det finns ju någonting enormt, det finns ju en enorm höjd i dramat det skulle innebära att Arsenal faktiskt missar allting, så det gör den ju intresserad, men om jag tittar på det här lite nyktert och med lite distans så hoppas jag verkligen att Arsenal faktiskt reder ut det här till slut, för att vi behöver en ny titelvinnare i Premier League.
Det vill jag säga, jag tror de reder ut till slut, det är min tro, men det som sagt, nu börjar det. De har inte gjort mycket senaste veckorna för att liksom förstärka den tron. Det har de inte gjort.
Nej, det har de verkligen inte gjort. Ska vi lämna Champions League-spelet där då? Konstatera att semifinalerna är om, vad blir det? Två veckor.
Två veckor.
Mm. Inget CL-spel nästa, men veckan efter det då. Mm. Precis, Arsenal City som vi ska mötas i helgen. De har lite att fundera på däremellan. Det kan ju vara så att Champions League är... blir ett större fokus för oss.
Undra vilka B-lagsspelare som ska få göra debut för Atleti i helgen. Ja, Julian Alvarez kommer inte se dagsljus i den här matchen.
Vi tar och rör oss till rykteskvarnen och hittar Anthony Gordon högt upp på tabloidernas första sidor idag. Det har gått ut något slags pressmeddelande via bakdörrar till ifrån agenter och via, vad heter han, Luke Edwards va? I Telegraph.
Ja, men det är ju ändå också det jag tycker gör det här trovärdigt, är ju att jag tror inte att liksom en Newcastle-baserad journalist som Luke Edwards är skulle liksom lyfta att en stjärnspelare vill lämna Newcastle i det här läget om det inte faktiskt låg någonting.
Nej, jag tror också att det ligger.
Så det ligger nog ganska mycket i det här, tror jag.
Sky var ju inne på det i början på veckan, Pletti och tyska Sky, att Bayern München kikar på möjligheten att värva Gordon och så.
Arsenal har det också pratats om. Jag tror att Liverpool kommer blanda sig där igen. Man behöver ha mer tempo på vänsterkanten än vad Gakpo har erbjudit den här säsongen. Rion Gumoa är 17 år gammal, han kan inte bära det själv. Nej, men det är ju intressant för att han har ju inte haft en supersäsong i Newcastle. Newcastle har inte haft någon supersäsong och Anthony Gordon har ju varit ganska långt ifrån de siffrorna som han skulle behöva vara för det laget. Och man har sett trubbigt ut.
Och om det finns en bro till Everton att bränna, så kommer Anthony Gordon att bränna den, om det nu finns kvar någon som inte är bränd redan.
Alltså han växte ju upp i en hel röd familj och var ju Liverpool-supporter som då kom fram i Evertons akademi, om det är någon som har missat det. Sen, så gjorde han Everton-supporterna väldigt ledsna och besvikna när han bråkade sig bort
därifrån. Apropå Newcastle, jag vet inte om det här påverkar Anthony Gordons resonemang, men ni har sett den som ryktas ta över dem, va?
Ja. José
Mourinho.
Ja, alltså det
hade varit något.
Ja, det hade varit något. Eddie Howe måste ju ligga riktigt pyrt till efter den här säsongen.
Jag tycker det. Alltså, jag tycker Eddie Howe känns jättesympatisk och jag tycker att han liksom generellt gjort ett bra jobb totalt sett. Men den här säsongen och säsongen innan har ju inte varit riktigt bra nog, helt enkelt. Och absolut, det är massa omständigheter med Isak eller den biten som har förstört den här säsongen för dem, men de ska ändå kunna göra bättre resultat än vad de har gjort. Absolut, de stod jättebra upp mot Barcelona i dubbelmöte i Champions League, men sammantaget de åkte ur. De släppte väl in ganska många mål i slutändan i den dubbelmötet dessutom. Så att nej, jag tror nog att det kan bli ett skifte där. Och då hoppas jag Mourinho. Det hade varit otroligt. Det hade varit bra för ligan.
Det är ju väldigt intressant att se. Ja, precis. Att se vad som händer med Newcastle-projektet nu. Har ju Saudi sagt utåt också att man kommer bromsa lite i fotbollsprojektet. Det har liksom den... Många av de här saudiska projekten har inte riktigt blivit som man har tänkt sig.
Hur går det för Neom?
Nej, inte alls bra. De har inte kommit någonstans i stort sett.
De ska väl ha en VM-match där 2034, och sen de hinner. Ja, precis. De ska väl ha en hel stad som fungerar.
Bara det, man har ju skrotat många av stadionplanerna för mycket billigare varianter. Man skulle ju bygga helt sådana här fantasipalats liksom och spela fotboll i.
Någon som låg uppe i himlen och grejer.
Ja, men alltså...
Det är roligt.
Så att och man har dragit lite i handbromsen för fotbollsinvesteringar, både för den inhemska ligan men även då för Newcastle, vad det verkar att man Newcastle ska liksom få vara självförsörjande precis som alla andra. Det kommer inte vara den här typen av investering kanske som man hade utlovat från början. Samtidigt har Newcastle spenderat väldigt mycket pengar. Man sitter lite rävigt till när det kommer till FFP och de olika reglerna som det byts ju regler nu snart här. Jag har kommit ihåg vad alla bokstavsförkortningar är nu. Tonali på väg ut. Finns det väldigt starka indicier på. Går de på väg ut? José Mourinho in. Vad är det för Newcastle vi kommer se egentligen här framöver? Jag vet inte. Jag hade varit lite bekymrad om jag var Newcastle-supporter just nu och känt att det här projektet går ju inte alls åt rätt håll.
Nej, det är väldigt intressant att se. Och det är ju, som du är inne på, det är väldigt många bra spelare som är i det laget. Så det kommer ju sätta igång den här karusellen i sommar också ordentligt, tror jag. Mm.
Vi tar och lämnar Newcastle och Anthony Gordon då och rör sig ner. Jag vet att det här var lite gamla uppgifter och så vidare, men jag vill ändå att vi ska ta upp honom bara för att vi pratar ju väldigt sällan om japanska målvakter.
Vi pratar väl liksom nästan lite för mycket om japaner sett i liksom...
Ja, det kan vi väl vara ursäktade för.
Jo,
men Sion Suzuki, alltså deras...
Landslagsmålvakt.
Ja, landslagsmålvakt. 23 år gammal, super talang. Men man är väl ändå talang fortfarande som målvakt när man är 23. Ja. Får man säga. Nere i Parma har attraherat intresse från ganska många håll. Han har liksom en uppåtgående kurva. Det har pratats om Arsenal. Pratades om Arsenal i vintras. Har kommit lite fler rykten om Arsenal nu. Jag vet inte om det var i samband med att Kepa inte gjorde en superduper ligacupfinal. Som det pratas om att Arsenal vill plocka in honom på som en andra målvakt. Så jag vet inte om han är för bra för det egentligen.
Jag vill väl tänka att han är. Det är väl framförallt inte han ska ta ett klubbeslut där han sitter på en bänk. För Raja Peter inte.
Nej, det är ju det är omöjligt. Och Bayern München har det också pratats om när det gäller Sion Suzuki. Att han ska komma in där och konkurrera bakom Manuel Neuer och eventuellt på sikt ta över då. När han... lägger handskarna på hyllan, vilket ju aldrig kommer hända såklart.
Nej, alltså också så här i Bayern, då är ju Urbig där också, som är ändå till och med så pass skicklig att det pratas om landslag på honom.
Definitivt, han kommer ju förmodligen till och med ta sig ut som nummer 3 i landslaget nu. Jag tror just Bayern tror jag väldigt lite på.
Men Kevin, du kan väl inte tänka dig att ha något annat än en tysk i mål i Bayern?
Nej, det har jag väldigt svårt att se faktiskt. Speciellt också ingen tysk landslagskeeper i mål. Nej,
det går ju inte. Nej. Så det där kan vi stryka.
Ja, den kan vi skjuta ner.
Alltså, är inte det bästa steget för honom egentligen, men nu tänker jag ju bara för japanskt landslagsperspektiv. Det är att han går in i en klubb när han får speltid och typ att han tar ett steg upp i hierarkin i Italien. Ja. Mm.
Det har det också varit.
Men inte om man ju sett liksom Milan har man sett ganska mycket snack om och Mike Maignan skulle röra sig vidare liksom. Chelsea hade inte rört betong med målvakt, så Robert Sanchez kommer ändå stå hälften av matcherna. Så att jag tycker att det är det han borde göra. Annars nej, varför ska han gå och stå av andra målvakt någonstans? Ingen anledning att göra.
Nej. Sion Suzuki i alla fall. Jävla roligt namn.
Ja. Halv japansk som vissa andra också. Pappa från Ghana, mamma från Japan är det i Dions fall.
Känner ni, vad har ni koll på Givairo Reed? Får tala om roliga namn.
Nej.
Det är det ytterbacken eller?
Ja, precis.
Ja, från Feyenoord.
Feyenoord, exakt så.
Jag vet att Bayern München har varit intresserade av ett tag.
Ja. Nu är det Manchester City. Pep ska köpa ytterbackar igen. En supertalangfull höger ytterback ska säga. Så det kan man ju liksom ändå känna att det finns plats till i Citys lag här och nu. 19 år gammal. Det känns som att när den här typen av rykten kommer ut i den här tidpunkten, då kommer han stå där i början av försäsongen för Manchester City redo.
Jag tänker snarare att ryktena om att han ska till storklubbar, om de kommer efter varandra, så kommer han spela för typ Bournemouth säsongen bara. Att det snarare är där vi landar. Ja, men jag vet, alltså jag har sett för lite av Givairo Reed för att ge någon vettig analys här. Det enda jag har koll på Feyenoord är väl att det har gått bra för japanerna där. Ja. Och att han har etablerat sig i mittlåset. Ajax är på topp. Ser bra ut inför VM. Mm.
Har du analysen på Feyenoord?
Ja. Han har ju varit, han har missat faktiskt Givari och Rida har ju missat ganska stora delar av säsongen med skada också, men ska ändå vara aktuell för Manchester City. Vi fortsätter väl på listan här över namn som vi inte har pratat så mycket om egentligen i Sillypodden. Vi har pratat mer om det i Premier League-podden, och det är en tränare som ska lämna, och det, han ska lämna Bournemouth, heter Iraola, och ska hem till Basken.
Ja, det jag hoppas han ska hem till Basken. Har det kommit väldigt mer om att han ska det nu, eller?
Alltså, det är bekräftats från klubbens håll att han kommer lämna i sommar.
Det har bekräftats, men är det hem till Basken han ska?
Ja, det är väl vad alla tror.
För där har vi också en man som har ryktats till Newcastle.
Ja, just det.
Mm. Men förhoppningsvis så är det väl Athletic Club. En klubb som han aldrig kommer att helt kunna säga nej till med sin historia där. Och Ernesto Valverde har ju passerat bäst före där liksom. Så att det är ju läge för dem att förändra. Och om de kan få tillbaka Iraola hem, så är ju det. Det hade varit en seger för La Liga till att börja med, skulle jag säga. Ett jättehypat en Premier League som väljer att ta det steget tillbaka till Basken. Det hade varit en seger för Athletic och dess fans att få in en sån skicklig tränare. Jag tror att han också hade kunnat ta Athletic till nästa nivå på något sätt. Så jag hoppas verkligen att det här sker. Att han väljer Athletic, att han inte tar något annat liksom Premier League-jobb. Hem till Basken, hem till Bilbao. Hoppas det.
Ja, men det finns också en hel del spelare i Bournemouth som då är av intresse för laget.
Inte för Athletic Club.
Nej, inte för Athletic Club, det tror jag inte. Men det enda pratas mycket om just nu, såklart, tonåringen som gjorde sitt 10:e mål här i helgen. Han blev alltså den första tonåringen att göra tvåsiffrigt i Premier League sen Robbie Keane, va? Men det är ju såklart Kroupi som jag pratar om, som ju har kommit in från den franska andra ligan direkt in till Bournemouth och bara öser. Han spelade sådär som en tonåring gör, helt utan rädsla, och ser ju riktigt spännande ut, och det pratas ju om. Ja, men klubbar över hela Europa som tittar på honom och är intresserade just nu, och kommer väl vara en sån där supertalang som det säkert blir dragkamp om i sommar.
Var hamnar han då?
Ja, en mycket bra fråga.
Ja, men det är...
Det har pratats om Manchester United, det har pratats om Arsenal, det har pratats om Liverpool, jag tror det har pratats om Bayern München där också.
Nu nämner du bara lag som inte jag tycker har något akut behov av att värva en center forward. Det är ju det.
Bayern München har ju dock, det är därför de vill väva Gordon, som har någon form av flexibel backup till Harry Kane, nu när Nicholas Jacksons lån...
Ja, det kommer de ju inte förlänga.
Nej.
Det finns
ett annat spelare, det kommer till namn här som de är intresserade av också.
I och för sig, som backup och vice Kane, så Bayern Münchens transferstrategi att antingen värva megastjärna eller supertalang. Ja. Det liksom finns ingen mellanting. Nej.
Och nu, apropå det, kan jag bara slänga in en superspelare som kanske FM-spelare har koll på. Kenneth Aikwon från Hertha Berlin, 16-åringen, mittfältare, startspelare där. Otroligt talangfull, och där är ju bland annat Manchester City också väldigt intresserade, förutom då alla stora tyska klubbar.
Undrar om det var han som var på Syks lista över nästa spelare han skulle ta upp om Bayern.
Vem sa du nu?
Kenneth Aikwon.
Nej, det var
han
inte.
Han är mittfältare, så det är ingen anfallare.
Nej, det är också.
Ja, det, den som verkar vara på Bayern Münchens lista är Brian Brobbey från Sunderland, som också har gjort en fin säsong, får man säga. Det känns ju som en sån där gubbe som i rätt miljö skulle kunna ha en riktig målexplosion i sig.
Också en riktig FM-lirare ju. han har ju varit bra, tycker jag. Jag var ju förvånad i början av säsongen när de envisades med att spela Magenda och allt möjligt, och rörde till det liksom med Isidor och allt vad det var i Sunderland-offensiven, när de hade värvat Brobbey som kändes som den stora forwardsvärvningen. Sen har ju Brobbey etablerat sig under säsongen, och det är ju en jättefin värvning för Sunderlands del. Lävel går vidare förr eller senare. Det känns som en sån här spel som inte behöver göra så bra siffror för att ändå scouter ska upptäcka och de tänker att det här är liksom ett ganska spännande råämne att bygga vidare med. Jag har redan hunnit bygga på sig ganska mycket erfarenhet också, så att det är ju den melodin om även de största klubbarna ska värva, att då vill de ha de här unga talangerna som kan forma själva och öka värde på, och då ingår ju verkligen Brian Brobbey i en sån kategori som skulle kunna bli intressant i sånt sammanhang.
Ja, verkligen. Vi har fått...
Vi måste nämna Nico Schlotterbecks kontrakt, känner jag.
Ja, det är alltså... Det var ett otroligt mycket ståhej i Tyskland om det. Alltså, han buades ju totalt nu senast av egna fans när det hade bara ett par dagar innan blivit klart att han har förlängt till 2031 med en bakdörr. Att vissa toppklubbar, nämligen tre toppklubbar, det finns två toppklubbar som han har gått ut med namnen, alltså inte klubben men tysk media. Det är Liverpool och det är Real Madrid, men inte Bayern München. Det är inte den tredje toppklubben.
Bayern München är inte där.
Nej, de lyckades få in det så att det inte blir en Mario Götze eller Lewandowski. Så det är inte Bayern München, men det är en annan toppklubb. Det kan vara Barcelona, kanske är United, City, ja, någon toppklubb är det. Och den kan redan aktiveras i sommar, alltså. Men den stängs i mitten av juli så att de har lite tid på sig att värva in någonting om de är tvungna att sälja. Men fansen är ju hysteriska över det här för att han har ju hållit på i månader och bara, ska jag skriva på, ska jag inte skriva på? Och samtidigt går han ut nu och säger, jag tror på det här projektet, jag tror på Dortmund. Och sen har man den här klausulen i bakgrunden. Alltså, det är ju modern fotboll, man fattar det. Men det är så komiskt när till med Dortmunds slogan är Echte Liebe, äkta kärlek. Och att Nico Schlotterbeck ska bli den här fanbäraren och bli en kultspelare. Det är frustration i Dortmund-lägret.
Men är det inte en seger i sig att de jobbar bort Bayern ur klausulen? Alltså, på något
sätt? Alltså det ironiska är ju, Dortmund som klubb trodde ju att de skulle få värsta stå hej och fansen skulle vara superglada. Men de blev väldigt överraskade över reaktionerna. Att det blev så mycket burop över det hela. De gick ju ut med en sån här specialtröja med Nico Schlotterbecks målgest när han spänner på musklerna och sånt också. Det gick inte alls hem, verkligen.
Det var ju att tyska journalisterna var för snabba med att avslöja att ni vet att det är klausulen.
Ja, alltså det är så otacksamt på så många sätt och vis. Men,
frågan är om de aktiverar den. Liverpool har ju all anledning att göra det om de är en av storklubbarna, så kan vi säga.
Och den, förlåt men 50-6 miljoner. Jag vet att hans kontrakt skulle gå ut 2027. Ja. Så man ska ju komma ihåg, Dortmund är ett aktiebolag. De finns på börsen. De måste tänka rent ekonomiskt också väldigt mycket. Att man måste säkra en tillgång, att man får in någonting från dem. Men 50-60 miljoner, så det är ju åtminstone höjer den till 80 kan jag tycka för en sån spelare med den åldern.
Och då hade han aldrig skrivit på.
Förmodligen inte. Det är det. Förmodligen inte.
Så är det. Ja, det är ju intressant vilken den här, alltså när man sitter i den här förhandlingen så kan du ju antingen presentera klubbar som du vet, du har ju gjort ditt förarbete här. Ja. Nico Schlotterbeck vet ju vilka klubbar det är som är beredda att betala det här för honom. Och jag gissar att Dortmund har en uppfattning om det också. Jag menar, Bayern München är ju en klubb som har varit intresserad och som är intresserad av honom. Och det är väl det som Schlotterbeck har väl vetat då. Nej, men jag har andra bud som jag egentligen hellre vill, men då kan vi utelämna dem där för att göra Dortmund lite nöjda, Dortmund-supporterna ändå lite gladare. Vi ser det som att jag sviker inte. Han vet redan att han ska till Barcelona, eller han vet redan att han ska till Liverpool, eller vart det nu än är. Så att det känns ju som en, det känns som en charad att hålla på så här och nämna specifika klubbar, om jag ska vara riktigt ärlig.
Det är så ofta man ser så här PR, så här, man undrar vad vissa så här som jobbar med PR gör, alltså, eller hur de bedömer saker, för att det är väl uppenbart att folk skulle rasa på att han har en bakdörr ut i det här kontraktet. om de liksom ska där, basunera ut det som att det här är liksom världens framgång. Att alltså.
Och den enda vinnaren är ju Schlotti. Han får en högre lön nu, typ dubbelt så hög de närmaste månaderna utan problem. Han får, om man gör ett bra VM kommer han förmodligen kanske köpas av en annan klubb. Annars har han åtminstone en säkerhet till 2031 i Dortmund. Alltså det är ju så här,
kanon.
Ja.
Grattis Schlotterbeck.
Ja, hans agent har gjort ett bra jobb, det får man ändå lov att säga.
Tror ni han lämnar i sommar då?
Ja.
Ja, om han gör ett bra VM. Och nu vet jag inte, alltså nu som sagt, Bayern München är inte på tapeten, men jag tänker ju på att Real har ju något att gå igenom. Rüdiger försvinner ju, Alaba kanske försvinner.
Alltså, det beror ju på om Florentino Perez har förstått att det kanske är värt att lägga 50-60 miljoner på en ny mittback som liksom redan nu behåller en hög nivå och inte ett liksom utvecklingsprojekt eller Dinhausen. Jag tycker Dinhausen har varit bra generellt. Men han är ju inte en färdig världsklassspelare än. Och Schlotterbeck är det. Så att han tycker jag hade varit en supervärvning för deras del.
Liverpool är ju med Konaté, men där snackas det väl att Konaté är närmare ett kontrakt. Men det kanske ändå behövs
Hade ju inte förvånat om typ den sista klubben är
Barcelona.
Nej, men de har inte de pengarna att lägga rakt ut på en klausul. Jag menar alltså typ
de inte någon rättighet.
Det var City plötsligt har säkrat honom.
Det skulle vara en jävligt typiskt City.
Ja. Eller Arsenal, de bara kanske behöver mittback till. Ja.
Eller United.
Ja. United tror inte jag är klausulinbundna.
Nej, undrar varför man väljer att gå ut med två eller varför man alltså, väljer att läcka.
De valde två. De valde inte.
Det var tysk media som luskade fram det.
Det här var inte en paragraf i kontraktet de ville skulle bli allmän gods, det är helt övertygad om.
Definitivt inte. Och jag undrar varför inte den tredje klubben har blivit nämnd. Det tycker jag också är lite fundersam.
Vi ska snabba på lite här. Ja. Några korta frågor innan vi knyter ihop. Emanuel Weibust skriver: vad händer med Vinicius i sommar? Går kontraktet ut?
27 går det ut, han lär väl förlänga. Om de inte hade tänkt att förlänga med honom så hade de inte sparkat Xabi Alonso. Väldigt enkel analys som ju såklart är mer svår, alltså komplicerad än så. Men jag tror att han kommer att förlänga i slutändan. Jag har svårt att se att, det har ju varit en diskussion i latin, men jag tror att det ändå slutar i det.
Rasmus Ryefalk skriver: Kamavinga på väg att lämna Real, något för Everton att värva kanske?
Ja, jag tror nog att han håller lite högre nivå än att han ska till Everton, men sen så är väl det inte en analys som passar ganska bra efter den där missen i Champions League. Jag tror att han kommer nog vara intressant för klubbar på en högre hylla än så.
Everton, de kommer ju spela Europaspel nästa år, det har jag ju sagt hela tiden, det blir sjätte plats.
Everton att göra.
Det har varit jätteroligt.
Det kan man tycka.
Jocke skriver: förutom Robertson och Salah, vilka fler spelare kommer lämna Liverpool i sommarens fönster? Jag tror att McAllister kommer lämna. Jag tror inte han kommer lämna för Real Madrid. Jag tror att McAllister kommer gå till Atletico Madrid.
Hade passat honom. Hade passat honom.
Jag tror att han är sugen på Spanien. Man har fått lite de indikationerna. Jag tror att Real Madrid har varit intresserade tidigare, vilket har nog väckt en argentinare liksom och så vidare.
En sovande björn.
Ja, precis.
Han hade passat där.
Ja, han hade passat där.
Jag tror
han är argentinare.
Jag tror fortfarande Real Madrid hade kunnat vara aktuellt ändå. Beroende på vem som tränar, de beror på vem som faktiskt släpps. Nu är ju han i konflikt med Rossini, vi får se hur den löser sig också. Men...
ja.
Det kommer vi ha silly podder att prata om, kan vi säga.
Ja, verkligen.
Inte helt otänkbar shout.
Andra spelare, jag har svårt att se att det blir någon ytterligare, men Slott säger ju att vi får se vilken spelare vi säljer för att kunna köpa någon ny i sommar. Så att han har ju liksom öppnat för att det ska ske några försäljningar. Sen så, jag menar, Konaté kan man ju inte sälja, hans kontrakt går ut. Alisson har ett år kvar på sitt kontrakt, jo, men det kanske blir, det pratas om Juventus där. Det är väl möjligt att det skulle kunna hända, men det är inte ge några jättestora pengar för en skadebenägen 34-åring med ett år kvar på kontraktet. Nej. Hur bra han än är när han är hel. Så att det är väl McAllister man kan få betalt för. Curtis Jones kanske man kan få en liten slant för om Inter kommer, det har ju pratats om också. Men det är inte så att folk hänger på låset för att plocka Alexander Isak här och nu, om man säger så. Faktiskt. Hörrni, det var faktiskt allt vi hann. Tack Kevin för att du kom hit idag. Tack Makoto, tack alla ni som har lyssnat. Silly-podden är snart tillbaka igen. I think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.